Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 28 september. Francesco Totti fyllde 44 år igår och jag tänkte kasta mig rätt in i följande, Thomas. Hiss eller diss? Så här skrev Robert Laul igår. Precis som övriga matcher i den här omgången inleddes Elfsborg Blåvitt med en tyst minut. Detta till minne av förre förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell. Men det kunde lika gärna varit för att hedra guldstriden. Den är tyvärr lika död som Lagrell just nu, vilket är tråkigt för alla utom Malmö FF. Han har fått mycket skit för den här formuleringen och den här liknelsen.
Men man kan ju se på det på olika sätt. Man kan ju dels se på det som en sanning. Mm. Alltså att Lagrell är ju död och guldstriden är ju död.
Alltså jag tycker ju, nu if I speak I have problems,
okay.
Men I speak. Ah. Nej, men det är väl klart att alltså, så här, jag köper att folk ropar too soon och respektlöst.
Det är ju, du kan ju inte skriva en sån sak. Det kan du faktiskt inte göra.
Men det är,
sen kan ju det landa också hos dig på ett sätt som inte är negativt för att du har en annan liksom typ av humor eller vad vet jag. Du kan ändå se det för vad det är. Men samtidigt så tycker jag ju att det går liksom inte. Jag som ändå har ganska långt till att ha spärrar och regler och skriver det ena och det andra, tycker jag att det är osmakligt.
Jag, när jag läste det så kände jag vast.
Ja.
Det kittlade precis och det, ja. Liksom så här, det landade, alltså jag, det blir skevt att säga att det landade bra. Nej. Att man skrockade till. Mm. Men det var,
nej, men du skrockade till och
tänkte, det var spetsigt.
Oj, ja, att det var spetsigt och sådär. Samtidigt så kan man ju inte i en offentlig miljö hylla det. Det går ju inte.
Nej.
Sen kan man ju kanske tycka att det är lite spetsigt för sig själv.
Mm.
Ja. Men nu sitter vi här. Kanske det du skulle ha gjort.
Är det lite samma sak med att man borde hålla för sig själv? Att man är lite trött på att höra ytterligare en person vittna om att Lars-Åke Lagrell alltid var tillgänglig?
Ja, men det var Niklas Niemi, vår gode vän. Eller i alla fall din gode vän. Jag vet inte hur goda vänner vi är nu, Niklas Niemi, efter att jag stekt två luncher med honom. Utan att höra av mig. Men han hade ju då samlat alla på hans fantastiska Instagram-konto.
Mm-hmm.
Och alltså, jag reagerade, skrev WhatsApp-grupper. Vad är det med allas jävla poserande? För det är det jag tycker att det är. Kolla, jag har ringt Lagrell. Jag har ringt honom ofta. Och sen så vill man säga det genom att då hylla Lagrell för att alltid svara. Mm. Men på många av dem som skriver att han då svarade i telefonen som det var grejen. Man kunde ringa när som helst och han var alltid tillgänglig. För det första tycker jag att det är en generationsfråga. Det är en princip som Lars-Åke Lagrell uppenbarligen då alltid haft. Och den kan man hylla, absolut. Men bara till en viss grad. Och jag tycker mer det handlar om att så här, han är av en generation där man faktiskt svarar i telefon. Och det blir ju krångligt för millennials och kanske även folk födda på 90-talet som aldrig svarar i telefon så fort det är ett nummer som man inte känner igen.
Lagrell kan ju till och med ha tillhört generationen som svarade i telefonen med sitt telefonnummer för att säkerställa att den som ringde hade nått rätt nummer. Så svarade
50906. Min farfar. Så svarade Anders Jonsson, min polare, svarade alltid.
Min farfar svarade alltid 366281 Karlsson.
Ja, ja, så efternamn efter.
Visst. Det satt som ett rinnande vatten.
Ja.
Nej, men fortsätt. Dels då att han tillhör generationen som är uppfostrad att alltid svara i telefon.
Ja. Och det här poserandet som jag verkligen tycker att det är. Och sen så då att alla, att det verkligen blev kollektivt från varenda sportjournalist som har jobbat under Lagrells aktiva period då, inom fotbollen, skulle ut och liksom berätta exakt samma sak.
Mm.
Då kan man ju tycka att det blir starkt å ena sidan. Och kolla hur många som vittnar om hans storhet att svara i telefon.
Jag tänkte ett par gånger, hur jävla tillgänglig var han egentligen,
ja,
till slut? Alltså det började rasa in så pass många att så här, svarade han liksom, han svarade precis i take-off.
Ja.
När planet skulle, nej, jag är Lars-Åke Lagrell, jag, ja, svarar.
Ja,
det spelar ingen roll vad du står här
om
och säger.
Om han nu svarar mitt i natten, varför i helvete ringer man till Lars-Åke Lagrell mitt i natten? Mm. Då är man ju sjuk i huvudet. Sen då när jag såg Niklas Niemis Instagram, när han hade samlat allting, så blev det så jävla starkt att nu får, lägg av nu.
Var det på stories eller?
Mm.
Oh, då måste jag missa.
Det är där han, där han briljerar.
Han och geniet håller hov.
De håller hov.
Ah, ja, jag missade det. Men då var vi i alla fall inne på samma känsla. Nu låter det ju som att man bara viftar bort här att Lars-Åke Lagrell har gått bort. Mycket, mycket tråkigt. Och vi är väl de första att skriva under på att han gjorde väldigt mycket bra för svensk fotboll.
Ja.
Så att vila i frid Lars-Åke, men tycker ändå, och det står jag för. Laul ska klara sig här.
Ja, okej. Okay. Jag tycker inte att det är en sån formulering så att du på något sätt hamnar dåligt i att du tycker det. Alltså det, jag tycker att det var osmakligt. Han hade kunnat undvika att skriva som han gör. Men så är han Robert Laul.
Tyckte du att det var osmakligt?
I en offentlig miljö, i en podcast där man pratar om det, så är trebarnspappan Thomas Wilbacher faktiskt så stor att han tycker att det är osmakligt.
Jag köper det. Det var ju en vecka bakom oss där stora namn från den svenska fotbollsledningen hamnade i strålkastarljuset av olika anledningar. Håkan Sjöstrand, generalsekreterare för Svenska fotbollsförbundet, valde att i lördags sätta sig hos Viasat, Nent och Ola Wenström för då en liten utfrågning kring allt som varit senaste tiden. Allt från Kulusevski och Zlatans utspel riktat mot Janne, Håkan Sjöstrands tystnad då och sen då i svallvågorna efter Olof Lunds bok som kom ut i början av veckan då, hans väldigt tydliga ställningstagande där han i princip ordagrant säger att Olof Lund, han har hittat på det här. Mm. Det är fabler. Mm. Fabricerat.
Fabricerat är ju ett ord som används.
För att sälja böcker och göra sig en hacka. Och ett tydligt försvarande av Zlatan som vår största genom tiderna. Knappt ett ont ord om det som i alla fall rapporteras om via då Olofs bok. Med anonyma källor och så vidare. Såg du den här intervjun hos Ola?
Ja.
Vilken jävla slakt av Wenström.
Mm.
Va? Ska vi lyssna lite bara?
Och då gick ju först och främst de här spelarna. Mm. De gick ut och sa, är det där är faktiskt lite förvrängt. Det där stämmer inte.
Inte otänkbart att man gärna vill tona ner den när man har blivit utpekad av någon anonym.
Ja, men
kanske.
Vad ska vi värdera då?
Men det är ändå en berättelse från någon inifrån som beskriver ett klimat som inte är hälsosamt på något sätt. Och det är du ytterst, bland de yttersta ansvariga.
Självklart. Och att, det kan
att du inte reagerar på det sättet då?
Ja, jo, men en anonym källa som berättas i något sammanhang om det är en historia eller någonting.
Du litar inte på den anonyma berättelsen?
Ja, men
tror du inte på
det?
Den? Va? Tror du inte på den?
Nej, det behöver inte vara sant. Det finns mycket som kanske är överdrivet i olika historier som skrivs och så vidare. Och inom ramen för det här, då måste man ju också se på, ja, det är en anonym källa på något sätt. Och jag tycker det ska till betydligt mycket mer innan man börjar svartmåla någon på det sättet.
Vilket är du mest frustrerad över? Att det läcker från omklädningsrummet? Att det är en lagkapten som enligt en ledare beter sig på det här sättet? Och som flera faktiskt vidimerar att det här är riktigt, riktigt på gränsen eller till och med över den. Eller att det skrivs om det. Vilket är du mest frustrerad över?
Nej, jag är inte så frustrerad faktiskt, utan det är en del av den.
Är du inte upprörd över någonting av det?
Nej, jag blir sällan upprörd.
Att det skrivs antingen lögner som du ser det som, eller att det faktiskt är någonting som är inte alls hälsosamt.
Ja, men du måste komma ihåg också, vad heter det? Det var Lunds bok om landslag. Det är inte sanningen om landslaget. Men det är ju någons uppfattning.
Så du tror inte att uppgifterna är sanna, fast det finns flera som berättar om det?
Att det ibland uppstår situationer, det kan jag garantera dig att det gör, där man blir förbannad, man kanske säger någonting i ett omklädningsrum, i kopplat till dem. Den extrema kravbild som finns, det gör det. Och det gör det både herrar och damer och på olika sätt. Och att vi har en spelare som ibland och kanske, ja, verkligen uttrycker sina känslor. Ja.
Ser du det här ett tecken på en vinnarskalle? Alltså, är det så man ska vara för att nå toppen? Tappar vi inte väldigt många talanger om det här är klimatet i ett omklädningsrum?
Ja. Nej, men för mig är en vinnarskalle, man måste hålla sig skillnad på en vinnarskalle och en dålig förlorare. Det är otroliga skillnader för mig.
Ja, men den som är så att säga bäst och högst i hierarkin ska väl snarare visa vägen istället för att trycka ner.
Jo, men återigen, det är någon som påstår en massa saker.
Vad känner du?
Jag känner ju framförallt att Sjöstrand inte riktigt var förberedd för den här typen av intervju. Jag vet inte vad han hade förväntat sig. Samtidigt som jag tycker att det är helt uppfriskande att se att se sanningen lite grann. För när han går på så hårt kring Zlatan och Jan Andersson så har han ju faktiskt inget svar. Utan där är ju väldigt tydligt att det är jobbigt för förbundet som Sjöstrand representerar. Och att man helt enkelt inte, tycker jag i alla fall, inte har försvarat sin förbundskapten och liksom inte stått bakom honom. Och då blir det i stunden för Sjöstrand, inser han det, han har säkert insett det tidigare också, att det blir pinsamt. Ja. Han har hamnat i, han blir synad lite grann. Det, känslan är att det är en intervju där någon blir synad. Ja. Och så sitter han där med brallorna neddragna och bara shit, jag kan inte göra någonting här. Jag är synad.
Och jag känner i alla fall att så här, även fast man tar positionen som Håkan Sjöstrand gör och kanske vidhåller att man viftar bort det Olof skriver om i sin bok eller att man inte tycker att det är konstigt att man inte är ute och stöttar Janne offentligt när Zlatan twittrar som man gör där för någon månad sedan, så måste det levereras med lite bättre ord. Det måste levereras med lite tydlighet och med lite pondus och tyngd. Ja, exakt. Man måste känna att Det här är en person som har koll på läget. Mm. Vi behöver inte alltid tycka likadant, men det här är i alla fall väl underbyggt och genomtänkt. Mm. Det är som du säger, det blir bara, det var klump i magen sista en och en halv minuterna, samtidigt som jag sitter där med full beundran för Olof Enström, hur han bara går på. Alltså.
Ja, men man glömmer ofta bort det när det är programledare som jobbar så liksom, långt in i fotbollen och man pratar, ska inte säga nördigt, men initierat i alla fall kring fotboll den här tiden, och han styr sin studio i Champions League och i Premier League, så glömmer man bort att det är journalister bakom, och där är ju faktiskt Ola Wenström ruskigt vass.
Ja, verkligen.
Och det visar han här. Vill man se mer av Ola Wenström som synar folk i intervjusituationer? Det ser man väldigt lite av generellt sett också.
Vet du vad jag kände när jag såg Ola i lördags? Alltså om några år eller om 10 år eller vad det nu är som krävs innan han ska abdikera från tronen, han skulle göra sig inom politiken. Alltså tänk typ agenda och utfrågningar av politikerna. Mm.
Det tror jag nog. Jag tror han skulle vara jättebra. Alltså, de brukar ju ofta hyllas, SVTs programledare, i de partiledardebatterna som de håller. De är rätt skarpa, skickar över frågor, de är pålästa och så här. Kanske dit han ska gå, men det gäller ju att vara påläst och det gäller ju att ha koll. Det är ju verkligen Ola Wenström här. Här är en förberedd intervju som han dessutom gör jävligt skickligt.
Han var aningen mer preppad än Sjöstrand.
Aningen mer preppad än Sjöstrand. Är det schnitzel till Wenström och en gulasch till förbundet?
Ja. Nej, men jag tycker faktiskt det. I alla fall schnitzel till Ola.
Uh-huh.
Vi ska inte bli långrandigare här. Jag tänker bara dock att jag vill få det här sagt. Det har verkligen landat i mig här den här senaste veckan.
Spännande.
Zlatan gör folk dummare än vad de är.
Ja, det kan jag tycka.
Det blir... jag vet inte. Folk blir liksom blockerade från sitt normala intellekt. Det blir så satans svart eller vitt om man står i den ena eller den andra ringhörnan. Ytterst få har en förmåga att hålla flera tankar eller flera bollar i luften samtidigt. Och det blir
onyanserat, som ni egentligen alla fotbollsdebatter. Ja, men det blir lite så här... Ja, men vem är bäst, Messi eller Ronaldo? Ja, en säsong är väl en bäst, en eller annan. Så kan man se nyanserat på dem. Och i det här fallet så blir det liksom så här, du ska vara team hela tiden.
Ja.
Du är så trött på det, du ska vara team Zlatan eller du ska vara team Olof Lund.
Exakt, eller... och i diskussionen Ronaldo eller Messi, där håller man ju i alla fall sig till det pur sportsliga. Mm. Sen så kan många vittna om att Messi verkar vara en vidrig lagkamrat och Ronaldo, ja, det är onekligen inte Guds bästa barn utanför planen heller. Men jag upplever i alla fall att ytterst få väger in det när man tar position. Tycker man att Ronaldo är en bättre fotbollsspelare än Messi? Eller tvärtom. Men i Zlatan, där är det så många som är totalt blockerade från att man faktiskt kan tycka att Zlatan är Sveriges överlägset bästa fotbollsspelare genom tiderna. Det är en fantastisk karriär och en otrolig fotbollsspelare. Utan något som helst snack. Men man kan också samtidigt ställa sig lite skeptisk eller mycket skeptisk och tveksam och ganska så svalt inställd till andra delar i hans person eller hur han har betett sig eller vad han har sagt eller vad han har gjort. Det behöver inte ha med varandra att göra.
Samtidigt som man kan ha förståelse för att han har blivit den personen nu. Självklart. 39 år gammal.
Ja, men vad gör det med en person att leva Zlatans liv efter så många år? Exakt. Det är väl klart som fan att man säkert får ett par as-egenskaper i rockarmen som sipprar ut.
Och det kanske inte hade blivit en sån här stor karriär om det inte hade funnits de egenskaperna också.
Precis. Och jag är den första att förstå att jag tyckte Micke Lustig sa det jävligt bra i Testa Stör som han gästade förra veckan, att en stor skillnad som folk måste förstå mellan Zlatan och övriga landslagsspelare i det landslag han var en del av, post Ljungberg och Henke Larsson, det var att misslyckades Sverige så genomgick ju Zlatan en helt annan bedömning och kritik från media och supportrar än övriga spelare i landslaget. Mm. Som Lustig själv sa, folk satt inte och media satt inte och tyckte Micke Lustig underpresterade i kvalet, vi nådde inte VM i Brasilien eller Sydafrika, utan det var Zlatan som fick bära det hundhuvudet. Det kommer ju med en mycket större press både på sig själv och på sina medspelare, att när det då, om man upplever det själv, är en spelare som kanske faller ur ramen eller gör ett för grovt misstag eller gör en för dålig match. Jag tror fan att det kokar över för en sån som Zlatan och att han då tappar, topplocket flyger och någon åker på en jävla...
Ja, ihop med allting annat och den han är och hans bakgrund.
Absolut. Men det kan jag ha förståelse för och tycka att ja, det är sånt som händer på en sån nivå med en sån spelare. Inga problem. Men jag kan samtidigt med en annan boll i luften förstå att om Olof Lund har pratat med en anonym ledare som har varit med under de här åren som vittnar om att vissa gånger så gick det för långt. Mm. Då var det inte okej. Okay. Alltså det var riktigt jävla pissigt att stå där bredvid och se på och lyssna på vad som kommer mun. Alltså, vad ska göras med det då? Ska man då bara liksom säga, nej, han ljuger. Så var det. Då måste man ju kunna, så att säga, då måste man kunna förstå att det ena behöver inte utesluta det andra, det ena kan inte utesluta det andra.
Nej.
Men man kan fortfarande tycka att en sak är förståeligt och det är ett resultat av någonting som i slutändan är bra.
Mm.
Och någonting som i slutändan gör den Zlatan är till den han är.
Ja, men det är lite som att hans närmsta följer, de som verkligen älskar honom, de som alltid har stått bakom honom, kommer stå bakom honom oavsett vad han gör. Jag vet inte vad gränsen skulle gå, om det skulle vara mord eller terrordåd eller vad det nu är. Men man är liksom med Zlatan i vått och torrt. Lite det som Malmö-supportrarna fick då, att och kände sig svikna när han blev delägare i Hammarby. Att säga, men vänta här nu, det är vi som har stått bakom dig när stora delar av Sverige har varit emot dig. Vi har alltid funnits där för dig och nu väljer du den här vägen. Att då känna sig svikna, förstår vad jag menar?
Mm.
Och den typen av slatanister finns ju fortfarande som då alltid står upp bakom honom. Men då har man heller, då kan man inte hålla de bollarna i luften och se på helheten.
Nej, för att jag menar, jag har ytterst svårt att tro, eller jag kan väl vara ärlig och säga att jag utesluter det som Håkan Sjöstrand implementerar här. Att Olof sitter på sin kammare och bara fabricerar ihop någonting för att sälja en bok.
Ja.
Utan han har ju pratat med den här källan som självklart är anonym. Det är väl för fan världens vanligaste sak.
Herregud.
Och med tanke på det här efterspelet som
det är ju skyddat i vår grundlag till och med, som Johanna Frundén mycket riktigt skrev.
Ja. Och med tanke på efterspelet som varit så förstår jag ju mycket väl varför man vill vara anonym i ens den minsta Zlatan-kritik.
Mm.
För utifrån det här så måste man ju då ur Håkan Sjöstrands roll och flera andra kunna säga, är det nu så som den här ledaren, anonyma källan, vittnar om? Var det så? Så är det klart att det inte är bra. Ja, det är inte att säga, Zlatan är sämst.
Nej.
Strippa honom på 11 guldbollar, stryk hans målrekord och vilken jävla skitdålig fotbollsspelare han egentligen var. Vad skönt, nu kan vi säga det. Det har ingenting med varandra att göra.
Självklart så har ju landslagsspelaren...
Det är 2020 och han var landslagskapten i ett landslag som sitter på väldigt höga hästar i väldigt många frågor.
Mm.
Man kan liksom inte säga, i det här landslaget så har vi ingen tystnadskultur. Och i meningen efter säga, fast det som händer i ett omklädningsrum stannar i ett omklädningsrum. Det blir lite pajigt och det blir lite fel. Så kan folk tycka att det här, fan vad löjlig Gusten låter nu. Och vad pekar det ska vara. Men det är det tidvarvet vi är i just nu.
Mm.
Det funkar inte att spela båda spelen samtidigt.
Mm. Sen kan ju spelare då från samma epok i landslaget, samma tid i landslaget, ha upplevt Zlatan på olika sätt. Mm. Vissa kanske tyckte att hans beteende var helt okej, okay, för att så ska det vara enligt dem i ett omklädningsrum. Och vissa upplevde honom då som en mobbare eller som någon som drog ner på stämningen, vad vet jag, som blev destruktivt för gruppen. Medan andra inte tyckte det. Och det måste man också kunna ta in när man då, som i Olof Lunds fall i den här boken, det finns en anonym källa som vittnar om saker. Det finns säkert andra landslagsspelare som kan vittna om en fantastisk Zlatan, att han gjorde otroliga grejer på planen också. Så även liksom, situationen i landslaget där och då är ju inte heller svart eller vit.
Nej.
Utan den är också nyanserad, och det går att se jävligt mycket bra saker som Zlatan gjorde under den tiden i landslaget. Men det där kan jag bli lite trött på generellt sett, att man ser på anonyma källor. Jag tror det var väl Emir Osman Begovic som menade på att han skulle liksom träda fram.
Exakt. Annars blir
så det är Sveriges och Anel Avdic åkte på det när det blåste kring Djurgården. Han hade uppgifter då om, jag kommer inte ihåg vilken spelare det var.
Krim Rapti.
Ja, Krim Rapti, där någon då, men fan, jag har insyn i Djurgården. Det stämmer inte alls. Ja, fast du kanske inte är insyn just i den här situationen. Det är inte så att journalister hittar på.
Nej men, och det...
Ja, men det kan jag bli så jävla trött på. Ja. Att det är så här, skvallerjournalistik är någon bajare som ropar. Vadå skvallerjournalistik? Läs inte boken då, men det här, om du inte är intresserad av den här typen av journalistik. Eller hur?
Ja.
För det kan man också välja, att så här, men den här typen av journalistik gillar inte, när man pratar om, när det är anonyma källor som berättar om det i landslaget. Men som Johanna Frendén är inne på i sin jätteviktiga krönika kring det här ämnet. Alltså så här, visselblåsare i andra ämnen, visselblåsare i det här fallet då, en anonym källa, de är jätteviktiga.
Mm.
Och jag menar så här, rapporterar du om landslaget, kring landslaget som Olof Lund har gjort i 20 år, och liksom det spetsigaste hamnar i en bok. Alltså, det finns anonyma källor till en startelva. Det är alltid rätt. Mm. Det finns anonyma källor hela tiden. Och sen så värderar man...
Förutom GPs pappersupplaga.
Ja, exakt. Jag tror att det var
Svenska Dagbladet. Sina källor.
Får kolla sina källor. Nej, men är du med på vad jag menar? Att någon det görs ett journalistiskt arbete kring en historias trovärdighet. Och även på kvällstidningar så är man otroligt noggranna med de här källorna innan man skriver. Om man dubbelkollar, om man trippelkollar.
Mm.
Så funkar det. Och det är ingenting... Det är inget man kan ha en åsikt om. För så är det.
Mm. Ja, exakt. Och nu nämner ju du Emirs namn här. Det är alltid knepigt för oss att prata om Emir Osman Begovic. Ni som har lyssnat på den här podden länge eller följt med mig och Thomas i våra karriärer vet varför. Så således är vi ju jäv i målet. Men hans tweet... Jo, men det är
han
ärligt.
Kan inte vara lite jäv. Det är hans, han är ju den som sticker ut hakan mest där bland kollegor.
Och det var det jag skulle landa i. Man får väl tycka att så här, vi kanske har någon agenda mot Emir.
Inte i det här fallet.
Nej. Och så här, det förstår jag dock om någon tror tänker och tycker. Så är dock inte fallet i just det här exemplet. Men den tweeten som Emmer skickar ut, det är ju det tydligaste exemplet på det jag menar. Att folk verkar bli dumma av Zlatan. Mm. Så fort det är Zlatan, då är det som att då knäpper något annat in i huvudet. Att han som chef för sporten på ett av de största tv-husen i Sverige går liksom ut så här: om man kritiserar den bästa, största spelaren vi haft.
För det har ju ingenting med saken att göra egentligen. Om man har varit bäst eller störst.
Nej, men det måste sägas.
Ja.
Att göra det anonymt. Mm. Visa lite ryggrad. Träd fram. Mm. Det är så dumt. Så jag fattar ingenting.
Prata helst inte om ryggrad.
Ja. Men då fattar du i alla fall vad jag menar med att det är någonting med Zlatan som gör folk dumma.
Ja. Ja, men så är det.
Samma sak här med Sjöstrand i intervjun med Ola Wenström. Varför säger inte Håkan bara i en passus, i en jävla passage? Mm. Är det så som boken gör gällande? Var det så? Då är inte det bra.
Nej.
Det är inte bra. Och det är någonting som vi inom svensk fotboll, inom förbundet, i våra landslag värnar om jävligt mycket. Jag menar, man kan stå bakom Jimmy Durmaz och locker room talk, och då, på den punkten, då är det jävligt viktigt och då är det jävligt präktigt och då ska allt vara rätt och riktigt. Men här är det någon från hans egen organisation som berättar sina upplevelser från de här åren.
Mm.
Och Sjöstrand sitter och säger att det bara är liksom hittepå. Mm. Ja, det är så dumt. Mm. Det är så dumt.
Du behöver ett svep, Gustav. Vi behöver gå vidare. Vi behöver prata om den aktuella fotbollen och vi behöver göra det nu. Vi börjar svepet i England, som sig bör, och den upphackade säsongsinledningen som på många sätt varit märklig. Ta bara Manchester City som förlorade mot Leicester i helgen. Fyra kassar insläppta, ihåligt värre, och spelare som fortfarande has not shown up. Är det kris, eller kan man utläsa något annat i den här säsongsöppningen? Är det coronans påverkan på spelschema och belastning som skapar möjligheter för fullpottslag som Leicester och Ancelottis Everton? Samtidigt kan man ju applicera den gamla klyschan, men det är ju lika för alla. Mm. Nu spelade visserligen inte Liverpool Champions League i somras, men vinner de ikväll är det väl ett tecken gott som något på just samma för alla klyschan. Jag har börjat fundera i banor som att Peps fotboll är synad. Ja, men ta den förra säsongen. Ta säsongsöppningen. Kolla på fotbollens utveckling sedan han lämnade Barcelona, där cynismen både i landslag och klubblag blivit större. Det går att som underdog att stänga ner de stora drakarna om de inte är flexibla nog i pannloben att faktiskt släppa vissa principer och istället förnya, förändra och utveckla spelmodeller. Har Pep den förmågan? Mina tankar snurrar, Gusten, i alla fall. Jag är inte säker alls på att katalanen ska vara demontränare de kommande 10 åren. Nåja, Sheffield, Fulham och Burnley i botten. United får slita. Och Bielsas Leeds flyger efter andra raka segern i helgen. Och fjädern fortfarande starkt förankrad i hatten efter premiären mot Liverpool. I Italien bjöds vi på en galen match på Giuseppe Meazza på lördagskvällen, när alltid estetiskt stekheta Viola med en Frank Ribéry i storform spelade vägvinnande omställningsfotboll. Till slut blev det dock Vlahovic missar som avgjorde, ihop med en kontementalitet inbankad i Interspelarna. Allt är alltid möjligt för Pazza Inter. Vi imponerar såklart av Gattusos Napoli som dängde dit trötta Genoa med 6-0. Av Milan som visserligen mötte beskedet motstånd i Crotone, men som verkligen lärt sig luckra upp försvar med sin snabba kombinationsrika fotboll. Juve fick bara kryss i Rom, dit man kom med ett ihåligt försvar och helt ärligt ganska lite spets bortom Cristiano Ronaldo och Dejan Kulusevski. Moratas insats, ja, den var hädisk. I förbifarten vann Atalanta och vi konstaterar att Sassuolo ser exakt likadan ut som de alltid gjort. Alltså, även när Giorgio Squinzi var vid livet. Från Spanien tar vi med oss Barcelonas första 45 och 4-0 på Villarreal. Ansu Fati, vilken gubbe. Messis efterträdare är nog född, uppvuxen och redo att ta över vad det lider. När Morata sprang runt vilse utan kartor i Rom gjorde första valet Suarez ett superinhopp för Atletico, som verkligen ser ut som en titelutmanare i La Liga. Alexander Isak har fortfarande inte gjort mål, men förtroendet är starkt där borta i San Sebastian. Och jag kan här och nu garantera, lyssna Gusten, doppietta mot Valencia. I Tyskland flyger svenskarna och fan vad härligt det är med Foppen tillbaka. Skadefri i superslag är han återigen en av Bundesligas absolut bästa anfallsspelare. Utöver Foppen hittar även landslagskollegan Quaison nätet, och visst är det supermysigt med vår lilla Bundesliga-duo. Jag vet att ni undrar, det gör vi alla. Var landar han? Är det slut? Har showen slocknat? Har kungen lämnat byggnaden? Nej, han kommer snart. Snart är en fotbollsverklighet värdig hans namn. EM 2021, avgörande i finalen. Ni kanske inte tror mig, men hör min sång. Tro på mina ord, liket reser sig snart. Fotbollens Jesus ska gå på vatten igen. Och sången, den ska eka över en hel värld. Super Mario går på vatten. Tjalalalalalala.
Vi är denna vecka sponsrade av Christopher Close.
Christopher Close som gör väldigt snygga solglasögon och vanliga bågar också. Nu inte bara i blue light, alltså sånt glas som gör att man inte blir trött, man får ont i huvudet när man sitter och håller på med sina telefoner, utan också med styrka. Mm. Så man får liksom, eller det är ju blue light, så du slipper ju få det här blåa skenet som gör att du blir trött och hängig. Men dessutom kan du lägga på din styrka nu då. Det är en nyhet på Christopher Close, ska jag berätta, Gusten.
De sitter inte och sover där nere i Danmark.
Nej, det gör de sannoliken inte. För bara en månad sedan så presenterade de ju Brady-kollektionen. Och vi snackar ju såklart om Tom Brady. amerikanska fotbollsspelaren.
Quarterbacken som bidrar med en otrolig karisma i den mix av Rivierans elegans och dansk skandinavisk design som redan är Christopher Klaus. Så är treenigheten nu komplett.
Så är det. Gå in på christopherklaus.se. Det stavas alltså CH, PH och Klaus stavas med två O. Och så kika in på Brady-kollektionen. Kolla på ett par sådana här Blue Light-glasögon. Och så vet ni om också då att ni kan få dem med styrka.
Precis. Vi säger stort tack till Christopher Klaus för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack. Hörrni, vi är sponsrade av A Day's March. Ni vet klädmärket som gör så jäkla snygga grejer. Det är, Gusten, stilrent och det är kvalitet av högsta klass på deras prylar. Och jag menar verkligen, för att den kvaliteten som man får på prylarna för det priset, det är faktiskt unikt.
Jag har skor från A Day's March på mig nästintill varje dag. Mm. Deras overshirts alltså, kan jag inte vara utan.
Nej.
Jag har pikéer och framför allt så har jag deras t-shirts. Mm. Top notch t-shirt.
Mm. Ja, men de jobbar verkligen med jättebra material. Nu är också fleecevästen tillbaka. Du vet den svarta jag hade, Gusten.
Som vi försökte döpa om till Wilbur José.
Den finns nu också i grönt. Det är inte dåligt.
Det är snyggt.
Ja, det är riktigt snyggt. Den ska jag se till att skaffa mig. För den har ju varit slut annars, fleecevästen, väldigt länge. Jag lyckades ju sumpa en men fick tag på en large till slut. Hur som helst, många tänker A Day's March, det är kläder för män. Eller hur?
Mm.
Nu, i oktober, kommer också A Day's March Dam.
Aj.
Så alla som lyssnar på det här, ni har två saker att göra. Dels berättar ni för era flickvänner. Eller om du då är tjej som lyssnar såklart, så håll ögonen på A Day's March. Ni följer dem såklart på deras Instagram-konto där de heter A Day's March. Och sen, ni andra, ni går in på adaysmarch.com och så handlar ni med koden TOTO som ger er 15% rabatt. Jag ska också säga att det ger er 15% rabatt om ni bara går in i en butik. De ligger i Stockholm, Köpenhamn, London och Göteborg. Så får ni även 15% i butiken alltså. Det gäller till och med 4 oktober, så veckan ut. Det gäller att vara på tå här.
Det gäller det sannoliken. Vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Vad indikerar sista delen här?
Känsla, magkänsla.
Okej, okay, har någon klubb?
Ja, på väg till Genoa.
På väg till Dacia Genoa,
ja, ja.
Som de benämnes i svepet.
Ja, men du vet, bara det blir harmoni där i livet så kommer fotbollstalangen att blomstra och så Mario kommer flyga.
Mm.
Det var många som har undrat och varit på, så att det finns fortfarande stark tro och kanske var det så att EM21 kom bra då, att coronan kom för Super Mario så han får spela en hel säsong. Fan kul det ska bli.
Det är inte lika mycket morgonluft i Higuaíns lungor, va?
Nej, herregud alltså.
Såg honom bränna en straff i Miamis match här i natt på ett sätt som indikerade att...
Det är som att han inte riktigt orkar göra pendelrörelsen när han ska skjuta. Han har liksom ingen träff på bollen.
Nej, men sen ska det muckas och tjafsas med motståndare efter straffmissen och man känner bara...
Han har inte varit en muckare heller riktigt. Han är ingen Diego Costa, men när Higuaín ska göra det... Efter en straffmiss i Miami, då är det nog över, Gusten.
Ja. Nej, det verkar inte bättre. Mycket har hänt i helgen. Matigt svep, bra där. Tycker att du är inne på någonting kring Pep Guardiola. Nu blev det ju klart med Ruben Dias här för nya 700 miljoner någonting från Benfica här i morse.
Mm. Då ska allt bli bra.
Ja, exakt. Är det inte lite måndag hela veckan där?
Det är lite som de har spelat utan försvarare, men nu kommer Ruben Dias. Då har man helt plötsligt liksom fulltalig backlinje.
Man ska väl ge det absolut till Laporte att han har varit bra, men han har ju varit alldeles för skadebenägen, så att det har ju varit för mycket fram och tillbaka med,
återigen, med de har spelat utan försvar.
Nej, exakt, och det är det jag menar.
Visst, Van Dijk, kolla hur han styrde upp Liverpool. Jo, men det var också en sista pusselbit som kom med målvakt och allting var så utstuderat. Alltså Liverpool visste ju att de skulle sätta ihop med, lyssna nu, för det är fan det viktiga och det jag pratar om, ihop med Jürgen Klopp som hade förändrats och hade förändrat Liverpool som kunde lida i matcher även mot Southampton hemma och vinna med 1-0 istället för att bara liksom gå efter gamla principer och spela på ett sätt. Det är det som någonstans är det stora. Och när Van Dijk och Alisson kom in, så var det i ett Liverpool som inte såg ut som Dortmunds gegenpressande liksom, lag, utan det var ett Liverpool som kunde spela mer lågt och mer cyniskt.
Mm. Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag är också skeptisk kring Pep Guardiolas framtid där i Manchester City. Nu ska det väl såklart brasklappas att både Kun Agüero och Gabriel Jesus var skadade. Att man har en del avbräck. Att det kanske saknas någon...
Maximal utdelning för Leicester och så vidare. Alltså, det här är ju tankar som jag har haft. Och som jag säger i svepet, nu är det bara ett svep. Men om jag ska utveckla det lite, kolla på hur fjolårssäsongen såg ut då. Vad är det som säger att Manchester City i år ska bli så jävla mycket bättre än vad man var förra säsongen? Vad är det som gör det? Är det Ruben Dias? Är det något annat nyförvärv? Är det att man har lärt sig någonting? Vad har vi sett då i Champions League-spelet i somras och den här lilla säsongsöppningen? Nu kanske City vinner 10 raka, men över en hel säsong. Vad är det som säger att de plötsligt ska vara så mycket bättre?
Ja, det är väl argumentationen om att man skulle vara påkopplade från starten sån här säsong. Inte ja, släppa iväg. Nej, exakt. Och det är det som är anmärkningsvärt. Det är för
pissade
jävla många misstag. Nej, men de släppte ju iväg Liverpool för mycket. Slarvade bort för många poäng
själva. Jo, för att man var dåliga. Ja. För att man spelade dålig fotboll. No. Nu förlorade man igår mot Leicester. Okej, Gabriel Jesus var inte där. Man har en ny mittback på väg in.
Nej, men man är ju för slarviga. Man håller ju på liksom, man är för slappa. Mm. Kolla missarna man gör i Champions League-uttåget mot Lyon, det är för dåligt. Första matchen mot Wolves, alltså Manchester City är så bra i första halvlek mot Wolves att det är helt otroligt. Mm. Och så kommer en andra halvlek, man kraschar.
Men då kan man också,
man håller på att tappa in 2-2. Mm. Igår mot City, igår mot Leicester, man leder med 1-0. Vad gör Kyle Walker? Alltså, han har spelat fotboll på den här nivån i 10 år. Det är en så usel straff att dra på sig så att det liknar ju ingenting.
Jo, men då blir jag ju snarare liksom, ifrågasättande kring ledarskap. Hur planerar man en match? Hur spelar man en match? Hur gör man en säsong? Liksom? Hur kommer det sig att man gör en så dålig andra halvlek? Hur kommer det sig att man är slarviga mot Lyon? Hur kommer det sig att man åker ut mot Spurs i Champions League? Hur kommer det sig att man landar så långt efter Liverpool? Hur kommer det sig att man har så höga toppar där man spelar fantastisk fotboll och så djupa dalar? Och vad talar för att det ska vara annorlunda i år?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag håller ju med dig. Jag tycker att det är en bra spaning. Jag försöker bara ge dig ett svar. Kollar man på varför City har förlorat matcher och åkt ur turneringar de senaste två säsongerna, så är det väldigt få matcher där de har blivit hands down utspelade. Liverpool har tagit dem till skolan ett par gånger. Det ska Liverpool ha, absolut. Men City förlorar nästan 25% av matcherna förra säsongen i ligan. 8 av de förlusterna, det är ju förluster där City slarvar och bjuder snarare än att de möter ett bättre lag som slår dem. Ja, för att man helt enkelt är bättre än Manchester City. Och det är ju samma sak i Champions League också. Ederson i mål, Sterlings miss. Alltså det är så här, vad håller ni på med? Mm. Vad håller ni på med? Mm. Det faller ju såklart på Pep.
Ja. Och jag tycker någonstans att det är så här lite nog City där. Vi får se vad som händer. Men det är i alla fall så jag tänker kring Manchester City och Pep Guardiola just nu.
Mm. Men det är mycket som är märkligt med den här säsongsinledningen, och det är svårt att reda ut vad den här pandemin egentligen påverkar och vad som präglar matcherna.
En sak som är uppenbar, det tycker jag är att den påverkar olika lag på olika sätt. Mm. Vissa har hanterat det bättre. Kolla på Manchester United.
Inte bara hanterat, de har ju tvingats hantera. Alltså, vissa lag var ju så långt in i säsongen 19-20 att det knappt har varit någon försäsong. Man har inte hunnit spela någon träningsmatch. Man samlas 23 pass och sen så är det ligaspel. Medan andra lag har haft tid att mycket mer förberedda.
Mm. Två av lagen som verkligen kom förberedda och gjorde det jättebra under sommaren när ligaspelet återupptogs var ju Manchester United och Milan. Och kollar man på Manchester United så har de inte riktigt lyckats bevara den fina formen man hade i somras. Nej. Och kollar man då istället på Milan så ser man ju ett Milan som inte bara bevarat utan även ser ännu bättre ut än vad man gjorde i somras. Och som verkligen är med liksom, i toppstriden. Det finns inga indikationer, det finns inga tecken, det finns ingenting som tyder på att Milan inte ska vara med i topp tre.
Nej, det är väl, det, alltså, absolut, i ett större perspektiv håller jag med dig. Men med Zlatan positiv för covid och Rebic skada igår såg ju inte roligt ut.
Nej, det såg ut att göra ont framförallt. Det var armbågen för ni som inte såg det som hamnade i dysfunktionellt läge.
Och visst, där finns Leao. Men jag såldes inte på Colombo den här veckan. Jag höll mig backe där. Ja. Så tung ut.
Ja, men jag håller med. Så lite tungrövad ut. Mm. Som Samuele Di Carmine en gång gjorde. Numera firad målskytt i Hellas Verona. Men Zlatan är ju tillbaka. Alltså, han är inte sjuk. Utan det är någon vecka som han ska klara sig.
Men
utan
hur vet
honom,
man
han tillbaka.
Det?
Men då tror att han ligger inne på IVA i Lombardiet?
Nej, men jag frågade det här. Jag frågade Vicky Blomé i studion igår i Fotbollssöndag Europa. Tack alla som kollar och hör av sig med glada tillrop. Att, hur kan Maldini vara så säker på att han inte har coronan om en vecka eller två? Alltså, så länge han testar positivt för den så...
Kolla på Leão, han hade corona, han var tillbaka efter 10 dagar. Det är klart att Zlatan, han är inte borta en månad, Zlatan. Han är tillbaka, om inte nästa helg så är han ju tillbaka helgen efter det.
Ja, nej, men jag tyckte Vicky sa det bra, nu har man ju Spezia hemma i nästa och sen är det landslagsuppehåll.
Och till
sen
och med Colombo kan sänka Spezia. Ja. Så gillar jag ju Spezia.
Ja, men du, såg att Sassuolo hade alltså 3 bortdömda också.
Ja, jag såg det.
Vinner med 4-1.
Jag för mig, någon får rätta mig om jag fel, men jag för mig att de hade en match förra året som var likadan. Alltså de hade typ 3-4 bortdömda mål. Det var parodi. Någonting jag läst Gazettan idag, de uppmärksammar i så fall säkert det. Men det slog mig när jag såg fotbollssöndag Europa igår, när ni pratade om det, att har inte jag sett så här, ibland får man ju déjà vu, va, Gusten? Och man tycker att man liksom har upplevt det tidigare. Men det här var mer än déjà vu. Det här var någonting annat. Jag vet att Sassuolo har fått massa mål bortdömda i en match tidigare.
Ja, kanske var ett luddigt rekord då, eventuellt då inte fastslaget. Jag sprang på ett annat otroligt roligt låtsasrekord igår.
Jag älskar när folk uppmärksammar oss på sociala medier på de här låtsasrekorden.
Ja, jag vet inte om du såg det, men Augsburg-spelaren Reinier, han blev...
Reiner, eller?
Nej, alltså det är ett i efter n-et.
Ja, Reinier.
Ja, Reinier.
Eller Reinier blir det ju på tyska då.
Ja. Reinier blev i alla fall i förrgår då, mot Dortmund, den 13:e palindromspelaren i Bundesliga. Och för alla er som inte vet vad ett palindrom är, så är det typ naturrutan som baklänges blir naturrutan. Sirap i Paris.
Anna
är också ett palindrom. Och då tänker jag så här, och så fylls det på med att av de här 13 spelarna så är Reinier den med det längsta namnet. Så jag låg igår...
Alltså, Anna är inget roligt palindrom.
Nej, men jag låg igår på kudden och jag försökte somna. Man är alltid lite uppe i varv efter en sån här sändning. Så jag tänkte så här, jag måste komma på en palindromspelare från Bundesliga. Det finns 13 stycken. Kom inte på någon.
Nej, men det är historien också väl?
Ja, såklart.
Spelare på 50-talet då?
Ja, nej, det har man väl inte på uppstuds i bakhuvudet.
Nu börjar man ju fundera.
Men jag kom inte på någon.
Bra quiz-a-leta-fråga.
Jag kommer inte på en enda palindromspelare. Ska vi ta oss tillbaka till svepet? Du nämner Luis Suarez, hoppar ju in med drygt 20 minuter kvar i Atleticos match mot Granada. Gör en assist direkt innan han själv fyller på med två bollar. Mm. Alltså, första nicken han sätter. Mm. Det är så jävla fin den nicken.
Ja, men den är jättefin. Men det andra målet
och i luften bara liksom trycker till med nackmusklerna.
Jag tycker att det andra målet är fint också för att det är så jävla energi. Och det var så roligt, för då hade man ju sett Moratas prestation. Och jag då som hoppade in i ert svep och där ni pratade om Suarez. Alltså Morata utstrålar ju en energilöshet. Samtidigt som, alltså en energilöshet som är, som jag sa i svepet, hädisk. Samtidigt som Suarez då med sina två mål, och andra som liksom tar på målvakt och stolpar, den där helvete bollen ska in liksom. Du vet sådär, en sån energi. Så, och bara kände, tänk om du hade tagit den energin in i Juventus match mot Roma. Vilken jävla skillnad det hade gjort. Mm.
Men Alvaro Morata tycker jag alltid har haft en uppsyn.
Han är blek.
Ja, men vet du vad han ser ut som? Han ser ut att vara på väg bort från en klubb.
Ja, men han är också blek i skinnet. Alltså så här, suttit och spelat tv-spel och ätit godis och druckit energidryck. Är du med? Mm. Alltså han känns som en onanist av rang, Morata.
Ja. Ja, visst. Ha? Ja, nej men det, jag säger inte att du har fel.
Han är inte tajt.
Jag tycker i alla fall att det var ett sånt här inhopp och en sån debut som är anmärkningsvärd för ett lag. Och om vi pratar en säsongsinledning där coronan har givit oss massa frågetecken, vart ska säsongen ta vägen och så vidare. Och det skiljer sig för olika lag. Att Atletico Madrid blir av med Alvaro Morata, som alltid ser ut att vara på väg bort från en klubb, får in Luis Suarez, som visst, han är 33-34 år. Han ville vara kvar i Barcelona och det kanske inte blev som han tänkte sig det här. Men shit, det där 20 minuters inhoppet tyckte jag, det underströk väldigt, väldigt mycket. Och jag fick direkt känslan av att nu får vi nog börja räkna in Atletico Madrid både här och i kuppspel. För nu har de en offensiv som är löjlig.
Ja, för att påminna folk då som undrar vad det är för offensiv vi pratar om, så är det Diego Costa som inte längre är en fundamental Diego Costa, utan han kan vara bra i 15 matcher. Vara bra i de stora matcherna. Och så har man Luis Suarez där och man har Joao Felix som har gått på sparlåga egentligen, och som jag tycker ni sa bra i studion igår. Två saker var bra. Det ena var väldigt roligt att Pinotoro berättade att Diego Costa i den så kallade flashen hade sagt att ja, nu har ni två spelare. Dels en som kan slåss och en som kan bitas. Det skrattade jag åt i det lilla, att man kan liksom vara så öppen och ha självdistans. Och sen då att ni uppmärksammade att Joao Felix kan jobba i det tysta lite mer, eller få bort lite press från sina axlar. För förra säsongen så handlade ju väldigt mycket Atletico Madrid om att få igång honom. Att det var han som skulle göra allting. Nu har han två stycken, låt oss säga det i alla fall, större karaktärer som tar lite mer plats på en plan och i media i samma lag och i samma startelva.
Vad drog du för slutsatser från Barcelonas första match då under Ronald Koeman med Henke Larsson jämte sig?
Nej, men
på tal om stormiga och märkliga säsongsupptakter.
Ja, nej, men att Barcelona är ett ruskigt jävla bra fotbollslag. Och jag tror att Barcelona har saknat lite jävla struktur. Nu pratar fotbollsexperter om linjer i spel och liksom tydlighet i försvarsspel och sådär. Jag tror att det är det som Barcelona har saknat, att man känner sig trygga bakifrån, och det tror jag definitivt att Ronald Koeman kan sätta. Sen har man så pass exceptionella offensiva spelare som avgör matcher, då kanske det räcker. Förstår vad jag menar? Då räcker det med att man sätter försvaret på ett helt annat sätt. Och så kan man göra sådana här prestationer där man vinner med 4-0 och sen stänger man bara ner matchen. Och så går man på sparlåga, energisamlar och kan komma till nästa match. Och liksom. För det upplevde jag verkligen förra säsongen, att matcherna var alltid klara för Barcelona. Utan det fanns alltid ett hot liksom i 90 minuter.
Ja, men det är lite som Manchester City. Ja. Även fast de leder med 2-0, ja, man vet att en dålig dag, de kan klappa ihop här.
Exakt.
På något jävla sätt så slarvar de in en reducering och så blir det nervöst och sen så lyfts det in långbollar och så bara dimper ner.
Och det är det jag menar med Ronald Koeman, när vi pratade om Ronald Koeman inför också. Alltså anledningen att jag tror på honom, att om han kan skapa lite tydliga ramar i Barcelona, så har han ett så jävla bra lag individuellt sett att de borde kunna liksom, ja, vara med långt fram i Champions League och vinna ligan också.
Nu var det inte någon,
precis det de behövde kanske.
Ja, det var inte någon debut utan snarare en comeback som jag tyckte lovade väldigt mycket. Coutinho.
Mm.
Alltså, kan man bara få det att funka, ja, med en sån spelare i ett lag som Barcelona, så är det en dimension till och en, ja, växel till att lägga i.
För, ja, men det är det jag menar. Att
när den spelar mot bra, nu kommer han ju tillbaka från Bayern München som Champions League-mästare och säkerligen byggt på sig lite självförtroende. Alltså det är sån klass.
Ja, men det är det jag menar också, när det kommer in en ny tränare, så det man ofta ser om det funkar, det är ju spelare som lyfter sig och mår bättre under just den tränaren. Och där kanske Coutinho då blir det tydligaste exemplet. Alltså Leo Messi, han är bra jämt. Ansu Fati är på väg upp. Han mår uppenbarligen bra under Ronald Koeman, men mådde väl hyfsat bra förra säsongen också då han fick spela. Men att han får lite mer speltid och mer förtroende och mer ansvar och att han kan tackla det. Så att, ja, jag vet inte. Det är någonting, jag kanske, man ofta drar med lite för stora växlar på en säsongsinledning.
Mm.
Nu drar vi ganska stora växlar på City och sitta här och hylla Barcelona efter 4-0. Men det fanns någonting innan säsongen började som jag ändå gillade i valet Ronald Koeman.
Mm.
Vissa tränare passar bra i vissa miljöer. Nu är inte det liksom... Ja, alltså, Nagelsmann, fan vad man liksom tror på honom. Och det finns många unga tränare som är på väg upp med fotbollsfilosofier som man gillar. Ronald Koeman skulle då kunna kännas lite mossig kanske för vissa.
Han är inte lätt älskad.
Nej, men jag tror att det är det Barcelona behöver.
Ja, kanske. Ansu Fati då, alltså, killen är inte ens 18 år fyllda. Jag sa det i studion igår att det är nästa, alltså, jag tenderar att glömma bort det. Alltså man tar honom för givet. För en vecka sedan så satt vi där och Kulusevski hade gjort sitt första mål i Juventus som 20-åring och oj, det var superlativ på superlativ och var ska det här sluta och det kan bära hur långt som helst. Och sen så veckan efter så kommer han så fattig, gör två mål på en kvart, fixar en till straff, har redan blivit yngste målskytt i Spaniens landslagshistoria. Han blev förra säsongen yngste målskytt i Barsas historia och han ser ju, alltså, vad är det för jävla spelare?
Mm. Ja, men just att han har tillslaget också, det tycker jag någonstans så här, borgar för att det där kommer bli bra. Att han är snabb och tekniskt och allt det där, men det ser vi många spelare har. Men han har ju också tillslaget. Han sätter dit bollarna. Det kommer bli bra för Barcelona.
Toto Balotto är sponsrade av K-Rauta och det är vi väldigt, väldigt glada för. För nu, Thomas, nu har det dragit ihop sig till bastutider.
Ja, men det är klart att det gör. Det är kallt ute, hösten börjar komma, många har bastu hemma. Många planerar på att faktiskt bygga en bastu.
Gillar du att basta?
Nej, älskar att basta. Sen är inte jag den personen som kanske sitter och bastar jättelänge. Däremot så är det en utvecklingspotential. Hade jag haft en bastu eller gått i tankarna på att skaffa mig en bastu, då hade jag ju då utvecklat mig själv som bastubadare. För just nu är det 20% på stora delar av bastusortimentet. Det är den ena delen, eller hur Gusten? Och det är jättebra, eller hur?
Mm. Men det är dessutom tävlingsdags.
Det är tävlingsdags.
Och då har man alltså chansen att vinna ett bastuaggregat från Harvia.
Det är väldigt enkelt att vara med. Följ K-Rauta på Instagram. Tagga två kompisar som du vill bjuda in till en bastukväll. Och så motiverar du varför just du ska vinna. Ni hittar K-Rautas konto såklart via vår...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
@konto Toto Balotto på Instagram. Väldigt enkelt att vara med, och det ska ju såklart alla vara, eller hur Gusten?
Yes, och är det så att man på något annat sätt behöver hjälp från Kårauta, så är kårauta.se alltid öppen.
Ja, och jättebra inspiration på deras Instagramkonto. Så det är bara att följa.
Vi säger stort tack till Kårauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos!
Vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard, och jag tycker, superproducent Kim Wirsén, att det är läge för en liten fanfar. Vadå då, undrar ni?
Ja.
Jo, Stay Hard fyller 15 år.
Ah, 15 år de har varit igång nu på Stay Hard.
Helt otroligt.
Ja, men inte undra på att de har utvecklats och blivit så stora som de har blivit. För att det finns ju hur mycket som helst i klädväg manligt mode, eller hur Gusten?
Det gör det sannoliken. 15 år, 2 miljoner utskickade paket och 600 000 kunder.
Wow.
Det är respekt.
Det är respekt.
Hur tror du Stay Hard firar då?
Ja, men jag tror att de firar stort. Det tror jag att de gör där borta. Men de vill ju få med sig sina kunder också, Gusten.
Såklart.
Och det gäller ju även nya kunder, ni som inte har varit inne på stayhard.se sedan tidigare. Och jag misstänker någon slags liten rabatt, eller?
Inte så liten, va? På stayhard.se så är det födelsedagskalas, och du som lyssnar på det här är inbjuden som VIP-gäst. Det är upp till halva priset på allt.
Oj.
Inte bara några märkta med no discount då, men allt.
Oj.
Nej, men det är sanslöst. Inga koder, inget tjafs, bara massor av röda priser på denna nästintill oändliga garderob av toppmärken.
Mm.
Festen pågår till och med 4 oktober, men vänta inte för länge med att gå in på stayhard.se, för saker kommer ta slut. Och på Instagram så heter stayhard stayhard_official. Där tävlas det ut helt sjuka grejer under den här födelsedagsfestperioden.
Kul.
Allt från elskoters till Curved TVs, PS4-konsoler och limiterade Supreme och Nike-produkter.
Hm.
Så in och följ Stay Hard Official på Instagram, så missar ni ingen av de här tävlingarna.
Du, det var ingen dålig födelsedag, Gusten. Vi säger stort grattis på 15-årsdagen till Stay Hard.
Det gör vi sannoliken. Stayhard.se. Nu är det födelsedagsparty.
Härligt.
Vilken lördagkväll det var.
Va? Ja.
Ibland så är fotbollsgudarna snälla mot den.
Ja.
Jag tyckte att det var en helt otrolig lördagskväll. Parallellt så kikade jag alltså Real Betis mot Real Madrid från Benito Villamarin.
Mm.
Och Inter mot Fiorentina på San Siro. Alltså, att ha två sådana matcher bredvid varandra en lördagskväll när det är bara lugnt och tyst och mörkt ute och... Nej, jag mår så bra då.
Ja.
Jag mår så bra då alltså. Och du nämnde ju svepet Pazza Inter. Det var det ju verkligen med besked. Spelarna man byter in, alltså dubbelbytet, Nainggolan, Vidal. Alexis Sanchez kommer in och är riktigt bra. Lukaku, Lautaro plockar upp där förra säsongen slutade. Men Fiorentina, alltså Ribéry.
Mm.
När han är fit for fight och när han tycker det är roligt att spela fotboll mot de stora lagen.
Det var som Gazettan skrev dagen efter matchen i söndags, att Ribéry, han förtjänade ett fullsatt San Siro. Och det är bara att hålla med.
Mm.
Det är väl det enda som gör att man tycker att det är lite tråkigt. Att, det är liksom inte, du kan ju tänka dig den matchen med 80 000 på läktarna.
Mm.
Det hade ju gjort någonting såklart, men det är också i de matcherna som Frank Ribéry lyfts. Alltså, även om det inte är publik på Miazza, så är det ju en stor match, och det är mot Antonio Contes Inter som ska vara titelutmanare. Så det gör ju någonting med de största spelarna.
Mm.
Kanske inte att han gör den typen av prestation borta mot Crotone.
Nej.
Men Frank Ribéry i form som han är nu, fysisk form, är ju lika bra som han var i Bayern München såklart.
Nu satt ju både du och Svanemar här för 2 veckor sedan och höll Inter som favoriter, eller kanske inte favoriter, men ni trodde att de till slut efter 38 omgångar skulle stå där som
magkänslan,
segrare.
Sa
det,
ja. Mm.
Och det man fick se här i lördags, alltså det går ju att mena på att det kanske inte underbyggde en sån magkänsla. Å andra sidan så tycker jag att det som sker med byterna in från bänken, att Conte visar verkligen upp en bredd, visar upp ett lag som efter både 3, 4 och 5 byten kommer ha ett riktigt jävla monsterlag på banan. Och det kommer många lag ha svårt att stå emot i 94 minuter.
Ja, dels de spelarna byter in. Bredden som du säger.
Jag menar, laget Milan avslutar matchen mot Crotone igår med.
Ja.
Visst, Pioli gör ju helt rätt och segern är ju stenklar från 2-0 i 49:e minuten. Mm. Men laget på banan, namn för namn, är ju inte ett lag där man känner 38 omgångar kommer det här hålla.
Nej.
För att man kan inte ha inte bästa Scudetto, laget på banan. Nej, jag vet. Kanske inte för topp tre heller. Ja. Visst, men du förstår vad jag tänker. Det är en skillnad i lagen som avslutar matcherna.
Det är jättestor skillnad och det är därför det är Inter eller Juventus som kommer vinna Scudetton den här säsongen.
Och från den där matchen på Benito Villamarin så tycker jag att det blev väldigt tydligt igen att ett lag som Real Betis som med en tränare som Pellegrini kan få till så jävla fin fotboll, alltså med spelare som finns där, alltså talangmässigt, vilken kvalitet man håller i Canales och Fekir och Joaquin fortfarande och William Carvalho, alltså de är så bra. Men det var så tydlig också skillnad på, nu åker man på ett rött kort förvisso, men där är det jag pratar om också, att man kan läsa in vad Real Madrid är för lag i 94 minuter och vad Real Betis är för lag i 94 minuter. Man ska inte hålla på att göra för mycket.
Och vad Fiorentina är för lag i 90 plus 5.
Exakt. Alltså, det finns sån höjd och det går att rubba de allra bästa. Inte för att man får med sig straffar som Leicester eller att motståndarna bjuder på misstag eller vad det nu kan vara. Utan för att man faktiskt rent och slett är bättre än de bästa lagen i världen. Men man är det i 55 minuter. Mm. Och man är det i 65 minuter. Och man är det i 70 minuter. Men det är så fint på något sätt att se liksom fotbollens natur vara. Jo, fast i 89:e pågår matchen återigen. Mm. Du måste kunna stå pall och du måste kunna som då lag som ligger under kraftsamla och orka med en forcering och göra det bra och bryta ner lågt stående försvar och få in bollarna och avsluta. Alltså, nej, det var jävla...
Med det sagt, vill du säga något om Bayern München eller?
Nej, jag såg faktiskt inte den matchen igår. Jag noterade bara att Uli Hoeneß brorsa, alltså Dieter Hoeneß son, Sebastian Hoeneß är tränare för Hoffenheim.
Ja.
Man vet ju att han var ju tudelad igår.
Det var ingen söndagsmiddag, schnitzel nere.
Men på samma sätt som att han måste ju varit lyrisk över att ha liksom slagit omöjliga Bayern München, på samma sätt så visste han ju det här var inte så bra.
Nej.
Nu är Oli lack.
Det var kroligt.
Ja. Men det här, nu ströks ju han från listan som potentiell del av Bayern Münchens tränarorganisation kommande 10 år.
Mm.
Jag skulle bara avslutningsvis från matchen Inter-Fio där säga att när Vlahovic hoppar in, för övrigt, ett av de sämsta inhoppen man sett.
Mm.
När han missar sitt jätteläge.
Frågan om inte Christian Eriksens hela prestation var sämre än Vlahovics lilla tårtbit av matchen han fick. Christian Eriksen var dålig.
Han spelade inte mycket i höst.
Jag
läste ändå vissa Inter-supportrar som tyckte att han var ganska bra i första halvlek.
Det tycker inte jag.
Skitsamma.
Det tycker inte Conte. Och, alltså, så väl känner jag Conte.
Ja. Visst. När Vlahovic i alla fall missar jätteläget att stänga med 4-2 i 75 någonstans.
På tal om att inte träffa bollen när han kommer gå in.
Nej, men då, alltså, när det sker så visste man. Hopp. Den här matchen vinner inte Fiorentina.
Så många
folk
matcher
prata
med provinslaget
Fiorentina.
Folk kan
sitta massa med procent. Och det var 100% säkerhet när Vlahovic missade den chansen.
Ja.
Fiorentina vinner inte den här matchen. Exakt samma sak igår på Olympico. När Dzeko missar. Nej, jag vet inte hur man missar.
Och det är så jävla fint när han håller i skottet. Alltså hela den prestationen är ju, den är så estetiskt vacker.
Det är lite som Zielinskis mål mot Genoa igår också. Han får bollen, stormar in i straffområdet. Genoa-spelare glider för att täcka skottet, men han bara viker av åt sidan och tar första touchen där och sen slår han bara in den. Men när Dzeko missar den chansen,
då vet man att Ronaldo kommer kvittera.
Ja, framförallt så vet man ju att den här matchen kommer inte Roma vinna.
Nej.
Oavsett om man leder med 2-1 och Rabiot har visat ut sig själv. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Det var så smärtsamt. Alltså.
Du, jag skulle bara vilja avsluta med Tecate som är någon slags öl borta i Mexiko.
Mm-hmm.
För jag såg svepet från den portugisiska ligan där det då uppmärksammades att det var en spelare som hade Tecatito på ryggen.
Mm-hmm. Och, den lilla katten.
Nej, exakt, exakt. Och sen så sas det inget mer, det var ett svep. Utan han sa bara med smeknamnet Tecatito. Mm. Och han hette då Corona. Aha. Tänkte jag så här, har det någonting med, vad har det med att göra här? Då visade det sig att i hans gamla mexikanska klubb så var man sponsrade av Tecate. Aha. Men han heter Corona. Så i en viktig match i Mexiko så skriver man inte ut Corona. Utan han får typ J. Punkt, han heter Jesus eller någonting sånt där. Och så blir det bara C. Mm-hmm. I och med att man är då sponsrade av den konkurrerande stora ölen Tecate. Och där fick han smeknamnet efter det, Tecatito. Fattar. Tyckte jag var fint.
Ja, verkligen. Mycket, mycket bra noterat. Kan även passa på att tacka alla som hörde av sig till mig och oss efter slutstudion igår. När vi satt och undrade över Chiesas målgest på San Siro.
Florenzi har gjort en likadan.
Ja, det blev ganska tydligt då att ingen i produktionen eller av oss som satt i studion spelar FIFA. För det där är tydligen en målgest från FIFA som heter Dead Fish. Mm. Så tack till alla som har uppmärksammat mig på detta. Jag känner mig som en boomer när jag säger
känner
det.
Känner du gammal? Ja. FIFA Toto går starkt. Det kommer ett nytt FIFA-spel snart, va, Gustav? Ja. Gäller det att hänga med.
Just det, det är de tiderna
det
på året.
Det är de tiderna, så är det.
Folk ska få sina spelaregenskaper utprintade. Exakt. Och så ska det bli kul, man ska sitta och jämföra. Det var ju exakt väldigt roligt bilden vi la upp på vår Instagram.
Med Insigne. Ja. Du ser bara en liten panna, en liten gässa. Jag garvade högt för mig själv. Försökte förklara för Helena, vad är det du skrattar åt? Ja, men han är kort och så. Det här är ju då FIFA-egenskaperna.
Ska vi säga något kort bara om Bolognas spelarpresentation, video av den här skotten som han har plockat in? Alltså, är det det sämsta som har producerats?
Men så här, det hade ju varit en sak om de hade gjort det där ironiskt. Ja. Vilka är det som alltid gör konstiga spelpresentationer? Ja, Romas engelska konto.
Besiktas har ja, precis gjort mycket.
Men Bologna gör ju...
Roma gjorde ju riktigt sjuka grejer för 2-3 år sedan.
I träd och grejer.
Ja, och så här människor med djurmasker. Ja, kommer ihåg det? När Kollarov tror jag värvades. Så det, liksom, någon står
det var mycket psykedeliska droger inblandade i dem.
Fattar ingenting.
Ja. Och det kan man tycka är lite härligt. Sådär. Men det här var ju seriöst. Och då hade man då klippt in den nya jänkan.
Skotte. Det var ju därför det var Locknäs och säckpipa.
Just det, sorry.
Säckpipa.
Vad dum jag trodde ju, innan jag såg McKennie spela, ja, så tänkte jag att vad är det för skotte de har där? Och så såg jag att det var en jänkare då. Ja. Sen när matchen började. Han såg inte ut som urtypen skotte hur som helst. Men när man då presenterar så blir han inklippt. Först jättepampigt med skotsk musik och det är liksom Locknäs och alltihopa. Och sen så bara lite annat ljud, det surrar lite i någon jävla mick och han står med en dinosaurie.
Ja, han plockar upp dinosaurien från vattnet i vad som måste vara 2020 års absolut sämsta.
Om de har gjort det medvetet så finns det, ja, men det finns en hyllning i detta.
Ni får väldigt gärna skicka eller länka oss till den spelarpresentation J. Södra eller Brage gjorde med någon spelare som de har bara placerat i ett omklädningsrum. Mm. Och så liksom är det någon som går då med en mobilkamera in i omklädningsrummet. Alltså den är usel. Det är en konkurrent. Den kan vi skicka ut i våra kanaler så kan folk jämföra. Det var väl alldeles vad vi skickar Wagner, Schalke-tränaren, till randstad.se.
Japp.
Det är bara regga CV, bevaka jobb och på alla möjliga sätt på Randstad ta deras världsledande hjälp för att komma på banan igen.
Ja, men det finns inget bättre sätt. Om man går i tankar på att byta jobb, om man till exempel då som Schalke-tränare har fått sparken, nu är det väl inte jättemånga som får sparken sådär som lyssnar på det här, men hur som helst, går man i jobbsökartankar, går man i karriärstankar, då är det världsledande randstad.se som gäller, punkt slut.
Schalke-jobbet är ledigt, sportchefsrollen i Roma Det var ledigt. Så att, ja, det är bara att hålla utkik. Randstad.se för alla er som behöver hjälp eller utveckling med er yrkeskarriär.
Ja, lite boom på Juventus då i Toto-trippen. Det var stark tro på Juventus-seger. Ville sig inte.
Nej.
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 Oh, nej.
Så att nya tag, ny Toto-trippel borta på Betsson.com i helgen, eller hur Gusten?
Det är ju en fullmatad klubblagshelgar innan det är landslagsuppehåll återigen.
Just
så
det.
Att, det är bara att hålla ögon och öron öppna via våra eller Betssons sociala kanaler eller lyssna vidare på Toto Balutto, så missar ni ingenting vad gäller Toto-trippen till helgen.
Nej, och ni missar ingenting i boksläpp vad det gäller fotboll heller. Lotta Schelin på väg in i Toto-studion.
Mm. På torsdag kommer hon och gästar oss.
Yes.
Ska bli väldigt roligt måste jag säga. Mm. Det är ju en alltså maxad karriär.
Ja.
Tror vi ska pressa henne lite på Zlatan också.
Mm,
se om hon, känslan är att hon inte tillhör gänget som blir dumma av Zlatan.
Nej, det tror jag definitivt inte. Men som du säger, fantastisk karriär och bara sättet folk pratar om henne. Ta bara ner Lyon där hon hade sin storhetstid. Alltså Europas i särklass bästa lag, världens i särklass bästa lag. De har 5 raka Champions League-titlar. Där är hon drottning. Det är liksom Lotta Schelin land. Och när du och jag var nere och såg Juventus mot Lyon, så när man nämner att man är svensk, då är det liksom, ah fan, Lotta Schelin. Otroligt stor där nere, där damfotbollen verkligen har sin högborg.
Ni hör Lotta Schelin och mer av Toto Balutto om några dagar. Ha en fin vecka, ta hand om varandra, tvätta händerna och så hörs vi snart igen.
Gör vi.
Ciao tutti.
Ciao tutti. Jag blir så blind, jag blir så stor.